God kväll får vi säga. Och för er som brukar lyssna på de här predikningarna på engelska, tyvärr så kan ni inte göra det längre, men å andra sidan så förstår ni inte vad jag säger nu. det spelar ingen roll. Vi kommer att påbörja en serie där vi kommer att gå igenom Galaterbrevet. Jag har redan förberett 16 stycken predikningar. Det kommer att bli förmodligen 2 till, 18 sammanlagt. Vi biter av så där en 5, 6, 7, 8 versar per gång. Kommenterar dem. Och jag vill redan från början säga att min grekiska professor David Anderson, som jag hade grekiska för en tid sedan, och jag lärde mig att exegetera, alltså ett grekiskt ord som betyder att föra ut betydelsen av texten. Alltså det finns en betydelse som är dold i texten eller finns latent i texten. Och när man exegeterar så tar man alltså fram betydelsen. Och det är helt fantastiskt. Så jag vill redan nu säga att vi gick faktiskt igenom Filipperbrevet under den. Jag gick igenom Filipperbrevet för vi fick välja en bok så att säga. Och jag valde Filipperbrevet. Och jag tror att Annette faktiskt håller på att översätta en av hans böcker som handlar om första Johannesbrevet. Men det här är alltså Galaterbrevet. Men många av de här riktiga godbitarna som vi gräver fram har han också grävt fram innan mig. Så jag vill bara säga att jag drar lite från hans studier. David Anderson är alltså rektor för Grace School of Theology i Texas. Och det är en skola som är överlåten till den fria nådens budskap. Och ja, han har väldigt rekommenderat hans litteratur. Så vi ska titta lite grann på Galaterbrevet. Och idag så kommer vi att gå igenom versarna 1-10. Så här vi ber att du välsignar Galaterbrevets text. Den är välsignad för det är ditt inspirerade ord. Men vi ber att du välsignar våra försök att exegetera eller att föra ut meningen, betydelsen av eller som finns där i. Så vi ber dessa ting i ditt namn, Jesus. Amen. Sann andlighet börjar på insidan men syns på utsidan. Det här är en långt debatterat ämne. Är frukt någonting som krävs i den kristnes liv? Eller är det någonting som bara förväntas i den kristnes liv? Och jag tillhör den sidan som säger att frukt förväntas av den kristne. Men krävs inte nödvändigtvis. Men de som säger att det krävs menar att om ett kristet liv eller om ett liv inte bär frukt, så var det ingen sann överlåtelse, det var ingen sann frälsning som låg i botten. Och det här är en stor debatt som jag inte ska lägga mig eller försöka att ta ställning i just nu. Men Jesus talar om att rättfärdigheten börjar på insidan. Rättfärdigheten börjar med tron. Därför att när jag tror så blir jag rättfärdig förklarad. Och när jag blir rättfärdig förklarad, då har jag en rätt ställning inför Gud. Romarbrevet 5:1 säger att vi står i nåden. Och sedan i Romarbrevet 5:2 så står det att vi har tillgång till samma nåd som vi står i. Det betyder att först är jag rättfärdig förklarad av nåd. Sedan på grund av att jag nu har en ny ställning inför Gud och en ny natur, så kan jag nu börja att växa i nåd och kunskap om honom. Och det är samma nåd som rättfärdigförklarar mig, som också helgar mig. Och det är det som jag anser att förvirringen uppstår när man inte kan separera dessa ting. Och också i Galaterbrevet så kommer ni att se att det är så. Och fariserna, de trodde tvärtom. De trodde att rättfärdighet började på utsidan och arbetade sig in. Med andra ord att om de gjorde rätt enligt lagen så skulle de så småningom uppnå frälsningen. Eller frälsningen på insidan om man säger så. Men de hade vänt på hela konceptet. Jesus säger till Nikodemus, du måste bli född på nytt. Det finns inga yttre ting du kan göra. Det finns ingenting som kan presteras för att du ska bättra på din ställning inför Gud. Utan du måste ta emot rättfärdigheten som en gåva. Så lagiskhet börjar på utsidan med uppförandet. Men lagiskheten kan också börja på insidan. Att jag vill på något sätt behaga Gud. Och det resulterar i ett förändrat yttre. Alltså en form av lagiskhet. Men vad vi ska tala om idag, det är det sanna evangeliet. Det sanna evangeliet. Det är intressant, som många av er vet, att jag har gjort ett jag fick ett bevis på det i söndags. Att jag är duktig på att hålla mig borta från nyheterna. Därför att jag gick förbi tvn och då var det Så ska det låta. Och då var det en kvinna där som var med. Och då så ringer vi till Taina. Och då säger hon att Kristdemokraternas ledare är med i Så ska det låta. Och då säger jag, vilken av dem är det? Jag visste alltså inte det. Då tog jag fram min telefon och tittade. Och hon blev partiledare för nästan 2 år sedan. Och jag har inte alltså kunnat registrera det. Så jag har lyckats bra med att undvika nyheterna. Det är min poäng. Vissa människor gör tvärtom. De undviker inte nyheterna som jag gör. För de gör mig så vansinnigt upprörd. Utan de gottar sig i det. De älskar att höra de värsta och hemskaste saker. Och det är någonting som på något sätt... man är besatt av det. Man måste höra det. Man måste se det. Jag kan inte förklara det. Folk tycker jag är konstig. Jag tycker de är konstiga. Så det är 2 lägen. Men Galaterbrevet skrevs år 49 efter Kristus. Det är förmodligen med Jakobs brev undantaget det första brevet. Eller första episteln. Åtminstone av Paulus epistlar. Och så Jakob då som kanske var något ytterligare äldre. Men den tiden de levde i var inte annorlunda än vår tid. Det var brist på goda nyheter. De flesta människor levde under bedrövliga förhållanden och hot och saker, alltså om krig och elände av olika slag. Så att, liksom, det var inte några goda tider på något sätt. Och Galatien som låg, eller kan man säga, i vad som är idag centrala Turkiet var uppdelat i 2 delar. Norra Galatien och södra Galatien. Och det var i den södra delen som Paulus stannade under en tid. Under sin första missionsresa. Paulus gjorde ju i princip 3 missionsresor kan man säga. Men under den andra och den tredje resan så reste han genom den norra delen, så han var också där. Och när han förkunnade det här evangeliet så var det som manna från himmelen. Därför att i den här världen, vi tycker att vi har det jobbigt och vi tycker att det är jobbigt runt omkring oss och så vidare. Men jämfört med hur de allra flesta människor levde då, de under förutsättningar de hade, så har vi det förmodligen ganska bra skulle jag vilja påstå. Så när de här nyheterna kom så var det här någonting helt fantastiskt. Det innebar en sån radikal förändring. Det ställde allt på sin kant. Jag menar, alla gudar, alla religioner, allting som de hade, det var verkligen en börda människor levde under. Man visste aldrig, en slags ödestro. Och de allra flesta människor älskade ju det. Vem älskar inte goda nyheter? Jag fick en god nyhet här häromdagen. Återigen, jag har ingen aning om, men det var någon som skrev till mig, jag är med på deras mailinglista eller vad det nu är då. Då så får jag en liten blänkare då liksom, och personen var eld och lågor då, därför att nu hade det här och det här hänt och det här hade sagts, och det kan vara början på det och det och så. Och jag hade ingen aning om vad han talade om. Men det var positiva nyheter, och det var menat också att det skulle vara positivt, för han vet vad jag tycker och tror och står i de här frågorna. Så det var jättepositivt, men jag hade ingen aning om vad han talade om. Och jag har inte tagit reda på vad det var heller. Men jag fick den där liksom positiva nyheten. Och jag tänkte bara liksom, det är så roligt på något sätt där, för att vad som är goda nyheter för en person. Jag ska inte gå in på det här nu, för att då brakar det loss. Men det var tre goda nyheter förra året i min värld. Och de gillade jag. Men alla andra gillade de inte. Så det var precis tvärtom. De enda grejerna som jag tyckte var bra, den tyckte ingen annan var bra. Och det jag inte tycker om, det tycker alla andra om. Så därför så är det väldigt intressant hur det här fungerar. Men även om de allra flesta älskade Paulus budskap och tog emot det. Kommer du ihåg vad de sa om Jesus? De vanliga människorna, de lyssnade gladeligen på honom. Men det fanns de som inte gjorde det. Det fanns de som inte alls tyckte att det här var goda nyheter. Och det var naturligtvis fariserna på Jesu tid. Men de här fariserna, de fortsatte också att förfölja Paulus. Och de följde honom i hans fotspår överallt. Och så fort han hade predikat sina goda nyheter, så var de där och försökte att lägga till någonting, ta ifrån någonting, tillrättalägga saker och ting, för att på nytt föra in människor under någon form av lagiskhet, någon form av träldom. Så de hatade det verkligen. Och Galaterbrevet kan vi säga är en bok som handlar om att definiera evangelium, eller definiera det sanna budskapet. Och faktum är att det behöver definieras idag lika mycket som det behövde definieras då. Och det som förvånar oss, och det ska vi inte gå in på precis nu, men vi kan bara nämna det kort, att det är ju hur snabbt efter att Paulus lämnade Galaterna som det här hände. Det var liksom inga århundraden eller årtionden. Det handlar om någon kort period på förmodligen något år eller ett par. Så att de här lärarna, de kommer väldigt snabbt in och får fotfäste. Så Paulus, han börjar med att förklara hur vi är både rättfärdiggjorda och helgade genom nåd. Därför att Galaterna hade fått klart för sig, eller alla andra hade fått klart för sig, att rättfärdiggörelsen kommer av tro genom nåd. Det blev klart i Apostlagärningarna 15, när Paulus gick till Jerusalem och träffade de andra apostlarna. Så nu var man tvungen att sadla om, nu var man tvungen att komma upp med något nytt. Och de sa, ja visst, så är det kanske, apostlarna har ju sagt det. Men, vad händer istället? Jo, nu skulle då själva helgelsen, nu skulle vi bli fullkomnade genom lagen. Så lagen gjorde sitt inträde, bara att den hade något annorlunda roll. Så det första som vi tittar på här är de första fem verserna. Det är Paulus som förkunnar det sanna evangeliet. Från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa, utan genom Jesus Kristus och Gud, Fadern, som har uppväckt honom från de döda. Jag och alla bröderna som är hos mig hälsar församlingarna i Galatien. Nåd var det med er, och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus, som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och Faders vilja, Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen. Här har vi en hälsning från Paulus. Och han skriver att han är en apostel. Hans apostlarskap var väldigt unikt. Därför att han var inte en av de 12. Han blev en apostel senare. Han blev också ifrågasatt huruvida han var en sann apostel. Just därför att han inte var bland den här ursprungliga skaran. Vi vet att han hade en omvändelse, en radikal sådan, i Apostlagärningarna kapitel 9. Men jag vill bara kort säga någonting om apostlar. Det finns många idag som talar om apostlar. Det finns många som kallar sig apostlar och menar att detta apostlaämbete skulle så att säga vara någonting som också finns idag. Men som jag ser det och förstår det i skriften så kan man säga att vi kan dela upp apostlatjänsten eller det här i tre olika kategorier. Och den första kategorien, det är själva ämbetet. Och det här ämbetet, det innebar att var man en apostel, då hade man en auktoritet, en apostolisk auktoritet där jag kunde utöva vissa apostoliska gåvor. Men jag hade också en sfär av inflytande. Det vill säga, i Paulus fall så var han apostlarnas hedning. Han var utvald av Gud att med dessa apostoliska gåvor och auktoritet gå ut och vinna hednavärlden, lägga en grund för att bygga församlingar i den sfären. Så den typen av apostlar har vi egentligen bara 12 minus 1, det vill säga Judas, 11 plus 1, det vill säga Paulus, 12 igen, som innehade detta ämbete. Och faktum är att de valde till en där i Apostlagärningarna 1, som ni vet, för att fylla Judas plats, och om det nu var rätt eller fel får teologerna diskutera om. Men i kapitel 21 och 22, förlåt mig, kapitel 1, men verserna 21 och 22, så ser vi att vad som gäller där, det är att en apostel i den bemärkelsen skulle ha varit handplockad och utvald av Jesus Kristus själv. Och han skulle ha sett hans uppståndelse. Och var det som han sa, Paulus, du blev inte utvald av honom. Du har inte sett den uppståndelse Jesus. Så han säger, jo. På vägen till Damaskus så utvalde han mig till att bli en apostel. Och jag såg den uppståndne Kristus. Han till och med var uppryckt till himmelen under en period som vi också läser om. Så det har vi ämbetet, men sen har vi också apostlagåvan. Alltså gåvan att vara en apostel. Och där har vi inte mindre än cirka ett 50-tal personer som tycks ha innehaft den här gåvan, varav Barnabas var en av dem. Och de var inte en av de 12. De hade inte kanske samma auktoritet som de här 12, men framförallt så hade de inte en sfär av inflytande på samma sätt. Men de var apostlar och de hade ett mått av auktoritet och de hade ett mått av inflytande. Och Barnabas var en av dem. Så det finns på det sättet, kan man säga, primära och sekundära apostlar. Men sen har vi en tredje betydelse. Vi har ämbetet, vi har gåvan, men vi har också aposteln som en budbärare. Och nu blir helt plötsligt apostlatjänsten väldigt bred. Epafroditus kallas för en apostel till Filipperna. Men det finns ingenting som tyder på att han var en apostel i dess ursprungliga betydelse. Men han förde pengar till Paulus. Han tog också ett brev från Paulus till Filipperna. Han var alltså en budbärare. Och i den bemärkelsen så kan man nästan säga att vi alla är apostlar. Vi är budbärare. Vi går ut med ett budskap. Och det är väldigt skillnad att eller det är intressant att ordet apostel och missionär betyder egentligen samma sak. Det är någon som är sänd. Men märk väl att den primära betydelsen av apostel som de här 12 hade, som var utvalda av honom, som hade sett hans uppståndelse, som levde med honom under hans offentliga tjänst som varade 3-3,5 år. De hade en särskild auktoritet, de hade en särskild sfär av inflytande. Men det fanns också andra, som Barnabas är ett exempel på. Och sedan breddar vi det ytterligare och säger att vi är budbärare. Det finns en massa apostlar på det sättet. Vi går ut med budskapet. I de här 5 verserna så ser vi 8 olika nyckelord. Jesus Kristus, det blir kanske 2 då. Uppväckt, nåd, frid, offrade sig, våra synder, rädda oss, faderns vilja. Bara positiva termer. Det här var ett rakt igenom positivt budskap i en värld som var svältfödd på sådan, precis som vår värld är. Så för människorna så var det här någonting helt nytt, någonting stort, någonting fantastiskt, någonting underbart. Och det är intressant att tro nämns dock inte här. Den nämns inte mindre än 13 gånger sedan i kapitel 3. Men det finns inga dåliga nyheter här i de första 5 verserna. När han inleder sitt samtal med galaterna. Och jag tänkte på det. Judarna, de har sin lag. Muslimerna, de har sina 5 pelare. Buddhisterna, de har den 8-faldiga vägen. Hinduerna, de har sin karmalag och allt vad det kan vara. Och vid något tillfälle så såg man en bild från Indien där en man gick och han hade en sopkvast och han sopade vägen framför sig så att alla eventuella småkryp skulle försvinna så han inte skulle trampa på dem och döda dem. Och jag tänker liksom att den religiösa världen är så full av olika omöjligheter som ingen människa kan leva upp till, vare sig i stort eller smått. Men här kommer Paulus med någonting annat. Och den här världen, de grekiska och de romerska gudarna, de var vredesfulla och de hade en massa saker man skulle göra. Liksom, det fanns ingen frihet. Men han kommer med någonting helt nytt. Någonting helt annorlunda. Så han förkunnar det här sanna evangeliet i de här 5 första verserna. Och kristendomen är inte en samling med lagar och förbud. Utan en personlig relation med Jesus Kristus. Och det är unikt. Det är så annorlunda. Det finns inte någon annanstans i denna värld. Så vi har ett sant evangelium. Och det finns ingenting negativt med detta. Men sedan så ser vi också hur han i verserna 6-10 fördömer det falska evangeliet. Och så här står det. Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium. Fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men om det än vore vi själva den ängel från himmelen som predikar evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så ska han vara under förbannelse. Till det vi redan har sagt säger jag nu än en gång, om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så ska han vara under förbannelse. Är det människor jag nu försöker få på min sida, eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags skulle jag inte vara Kristi tjänare. I vers 6 så står det här att de hastigt avfaller från det här som han har talat om. Och avfalla eller vända sig bort står det i en översättning. Och det grekiska ordet här, det betyder egentligen att man vänder kappan efter vinden och följer efter en ny filosofisk lära. Som andra ord, de hade fått någonting till sig av Paulus, hans undervisning. Men mycket snart efter det så kom det in någon annan och predikade någonting annat. Och de hoppade ombord på en enda gång och började att lyssna på något annat. Och det står här att de hastigt avfaller. Och jag nämnde det här tidigare, men jag nämnde det igen, att förmodligen så pratar vi bara om ett eller två år som det hade gått sedan Paulus var där. Så det var ingen lång period som krävdes för att de skulle avfalla från det sanna evangeliet. Och vi ser också i Apostlagärningarna 14 till exempel hur snabbt motståndet mot honom mobiliserades. Så fort han gick till en plats, så fort han predikade, så rådgjorde de demoniska krafterna med varandra och sa: hur kan vi stoppa den här mannen? Släpp allt annat som ni har för händerna just nu och låt oss samla våra resurser för att få tyst på den här mannen som predikar någonting som är så annorlunda än allt annat som finns där ute, som är negativt, kritiskt och fördömande. Här är någonting som är positivt, uppbyggande och för med sig hopp. Så i vers 7 så står det här att de förvränger evangelium. Och att förvränga här är metastrefo i grekiskan. Och metastrefo betyder att vända sig från gott till ont eller från mörker till ljus. Och det var exakt det som de gjorde. Och han hade precis nämnt om Kristi nåd här. Och nåden är alltid attackerad. Varför? Därför att den är onaturlig för den fallna människan. Den fallna människan kan inte, vill inte höra om nåden. Därför att antingen så vill man vara fördömd, för på något sätt så får man sin energi från fördömelsen. Eller så vill man vara självrättfärdig i det att man tror att man kan leva upp till det här och förtjäna någonting från Gud. Men det sanna nådesbudskapet för de som tror det, förstår det och tror det och tar till sig det, är någonting fantastiskt. Det är någonting helt annorlunda, helt unikt. Och vi har sagt många gånger att många kristna tror att de blir belönade med evigt liv. Andra kristna tror att om de gör rätt för sig, så att säga. Andra kämpar med att behålla det eviga livet genom goda gärningar. Men ytterligare kämpar med att bevisa att man har verkligen tagit emot frälsningen. Den var äkta, det är min överlåtelse och så vidare. Men att omvända sig handlar om att förändra sin attityd mot Kristus. Det handlar inte om att rensa upp mitt liv och sedan efter att ha gjort det komma och säga: nu ska jag tro. För att omvändelse kan inte ske hos den fallna människan. För om jag lyckas med att rensa upp mitt liv för att sedan komma till Gud och förtjäna frälsningen, då rättade jag ju till mitt liv i min egen kraft. Utan omvändelsen handlar helt enkelt om att jag slutar att tro på något annat och jag vänder mig till Kristus och förlitar mig helt och fullt på att det är han som frälser mig. När jag blir frälst och blir en nyskapelse, då har jag nu en kapacitet för att också bli förändrad i mitt liv, i mitt uppförande och så vidare. Men det är intressant här att i verserna 6 och 7 så står det ett annat evangelium. Och det står faktiskt två gånger här, vi ska se. Just det, i vers 6 står det att ni vänder er till ett annat evangelium. Och här har vi grekiska ordet heteros. Och han säger här egentligen att det låter som att det skulle finnas flera. Ni vänder er till ett annat. Ni hade ett evangelium och det var bra. Nu har ni vänt er till ett annat. Det är lika bra det. Med andra ord att det finns mer än ett evangelium och alla är lika goda. Men det är inte det han säger, för i nästa andetag i vers 7 så säger han: fast det inte finns något annat. Och här använder han ordet allos som betyder ett annat av samma sort. Det vill säga, det finns inget annat eller tredje eller fjärde evangelium som är likvärdigt med det som jag har predikat. Det finns bara ett. Det finns andra evangelium, men de är falska. Det finns bara ett, och det har ni redan fått till er. Och sen säger han, väldigt allvarliga ord i vers 8, att även om det skulle komma en ängel och predika detta. Och han inkluderar änglarna, han inkluderar och sig själv, han säger vi, apostlarna, om vi skulle komma nu helt plötsligt och undervisa något annat, så står det där att de ska vara, eller den ska vara under förbannelse. Och det är intressant just det här med änglar som predikar evangelium. Både Mohammed och Joseph Smith tog ju emot sina budskap från så kallade änglar, och Paulus uppenbarligen inkluderar sig själv och apostlarna, teamet, allihopa. Liksom alla skulle teoretiskt, potentiellt kunna predika ett annat evangelium. Om så sker, ta inte emot det. Grunden har blivit lagd en gång för alla. Och jag vet inte om en ängel verkligen skulle komma. Vi kom på ett möte och det var en ängel som stod i pulpeten och man fick ha solglasögon på sig för att Guds härlighet reflekteras så mycket. Och helt plötsligt så predikar ängeln en predikan som går emot detta, att både rättfärdig förklarandet är av nåd och helgelsen är av nåd. Ja, hur tar vi emot det då? Ja, han säger att även om så är fallet så skulle den här personen vara under förbannelse. Och i vers 9 så upprepar han precis samma sak. Sen i vers 10 så säger han att han vill behaga Gud, inte människor. Och om det inte var så skulle han förmodligen inte ha valt att vara en apostel. Vi vet inte egentligen så mycket om vad som hände med evangelium mellan år 70 och år 100 efter Kristus. Det vill säga, Kristus dog runt år 30. Apostlarna var i livet fram till ungefär år 70. Alltså en period, också den perioden när templet fortfarande stod i Israel. Under den perioden så fanns det ett apostoliskt vittnesbörd som korrigerade läran, och den rätta, sanna läran fanns definitivt. Paulus blev förmodligen avrättad någon gång där 66-67 någonstans där. Så ungefär 35-40 år, en generation, så fanns detta. Och sen vet vi också att Johannes var den sista aposteln som dog, och han levde fram till förmodligen 95 efter Kristus eller så. Så under det första århundradet så fanns det ett apostoliskt vittnesbörd. Men den äldsta kristna boken, Hermasherden, som skrevs förmodligen någonstans mellan 100-120. Wikipedia säger 140, men Wikipedia är ingen trovärdig källa. Kan vara, men kan också inte vara ibland. Den nämner inte ens frälsning av nåd. Den talar om, alltså den här som skrev de här boken var samtida med Clemens av Rom, som var en äldste eller en biskop i Rom mellan 92 och 101. Så strax efter den tiden så skrevs det här. Och det talar om omvändelsens ängel. Som instruerar honom, talar om goda gärningar, om martyrskap och frälsning genom dop. Tron nämns inte ens. Justinus martyren, som levde mellan år 100 och 165, talar om dopet som frälsande med efterföljande bön, fasta och omvändelse som vägen till frälsning. Paulus talade aldrig om dopet som frälsande. Han talar bara om den nya födseln som kommer genom tro och är av nåd. Vi tror på dopet, men någonting som följer tron, inte tvärtom. Och vi ser hur Paulus tog emot ett budskap. Han förkunnade det. Det tog bara en kort tid förrän budskapet var förvrängt. Han var själv förvånad att det gick så fort. Han tar inledningsvis de här första fem verserna och förkunnar det sanna evangeliet som innehåller bara positiva nyheter. Bara vokabulär som låter för bra för att vara sant. Och sedan så tar han ytterligare fem versar och fördömer det falska evangeliet. Och han säger att om någonting går emot detta sanna evangelium som jag har redan lagt en grund hos er med, då ska den personen vara under förbannelse. Och det är helt fantastiskt att studera kyrkohistoria. Det mesta är, det är hemskt att säga, men nästan bara skräp. Det är helt ofattbart liksom hur snabbt liksom de här falska lärorna tog sig in i kristendomen. Och vår tid är inte annorlunda. Men det finns kvarlevor. Det finns människor som förstår evangelium, som förstår nåden, som predikar den, som förkunnar den på olika sätt. Och vi är tacksamma för det. Vi drar från dessa källor så mycket vi kan. Och det här är bara en kort inledning på Galaterbrevet och hur vi kommer att ha, som sagt, ett antal olika gånger här nu framöver när vi går igenom den här boken. Det är fantastiska, ett fantastiskt äventyr att studera sig igenom en bibelbok. Så jag rekommenderar verkligen att ni är i bön, läser lite i förväg, kanske en 10 versar eller ett kapitel, att man liksom har färskt någonting där, ber för det, tar anteckningar, följer upp dem och låter de här orden verkligen gå på djupet och fylla oss med den sanning som aposteln på uppdrag av den levande guden fick skriva ner för vår räkning. Herre, vi ber att du välsignar de här tankarna så att de får bygga upp oss, Jesus. Det finns ett sant evangelium. Du gav det till Paulus, du gav det till apostlarna. De förkunnade det trofast under en generation. Men vi ser hur oerhört snabbt, även under deras tid, men framförallt efter deras tid, hur den sanna läran blev och är en bristvara. Och vi säger inte på ett exklusivt sätt att här står vi med sanningen. Men av nåd så tror vi att vi ändå har förstått det på ett sätt som vi vill dela med oss av. Och sätta människor fria. Precis som galaterna var svältfödda på goda nyheter, så är vår värld svältfödd på goda nyheter. Den religiösa världen har ingenting gott att erbjuda människor. Bara fördömelse. Men vi har någonting baserat på skriften som är idel goda nyheter. Att en levande Gud har sänt sin son in i världen för att friköpa mänskligheten. Och allt vi behöver göra är att sätta vår tro till hans fullbordade verk. När vi gör så, då förklarar du oss rättfärdiga. Och när vi har blivit förklarade rättfärdiga och blivit nya skapelser i Kristus, då har vi möjligheten att växa i nåd och kunskap om detta. Herre, hjälp oss nu att ta in Galaterbrevet i våra hjärtan till välsignelse för oss själva och för dem som vi möter. I ditt namn. Amen.